Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Arbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Jag har ett litet shout out. Är det någon som har du som lyssnar tips till mig om vem jag ska intervjua? Känd person, kanske kunnig inom stress eller har varit med om stress eller utmattning, eller en person som bara inspirerar otroligt mycket och kanske lever på ett sätt som vi inte alla gör och inspirerar därför, så gå gärna in på Caroline Norbeli coaching på Instagram. Följ mig där och skriv ett DM. Jag blir så tacksam. Det går även bra att mejla mig på caroline@prestationspodden.se. Det skulle väl vara roligt att få höra den ni har tipsat om. Jag börjar nu här med ett försnack som jag inte riktigt har planerat. Jag blev verkligen tagen av Elin Chos bortgång. Jag kände inte henne. Jag försökte intervjua henne, men hon var nog för svag då. Men det är det att jag började lyssna lite sent på hennes podd. Och för er som inte vet vem hon är, så är hon en elitidrottare som fick lungcancer. Och hon var dessutom influencer och en helt fantastisk människa. Så jag bara härom veckan började lyssna på hennes podd och började sträcklyssna lite. Jag tyckte hon är helt fantastisk. Jag har följt henne på Instagram. Hennes tankar är otroliga, och att man ska leva i kärlek och all den här positiviteten som hon bidrar med. Men inte bara hon, hennes syster var ju helt fantastisk också i den här podden. Och så helt plötsligt, och då var hon så levande ändå. Jag kunde höra i sista avsnittet att visst, hon var lite svagare. Men så bara idag nås jag av nyheten att hon är död. Och liksom att det gick så otroligt fort. Och jag är ju en spirituell människa. Men det är ändå rätt långt kvar att jag är helt övertygad om vad som händer sen. Jag såg på hennes Instagram att det var många som skrev liksom att såklart att hon var i himlen och allt vad det var. Men jag har inte alls den tilliten. Jag önskar verkligen att jag hade det. Och då, för det blir ju så mycket läskigare med döden. Jag vill verkligen tänka som dem. Men det spelar ingen roll hur många tecken jag än får av min farmor och min svärfar Harald Norbeli. Jag har inte riktigt den tilliten, utan min hjärna tänker ju hur ska det gå till. Och det är väldigt svårt att föreställa sig. Och det gör ju att döden är läskig. Och det är ju läskigt att en sån ung, vältränad, fantastisk människa har dött. Och jag vet inte, jag tänker så här, ni som lyssnar kanske kommer ihåg att jag var på någon schamansk ritual där jag fick gå ner i någon slags trans eller vad man ska säga, och det kom fram att vad jag behöver mer av är att ha tillit. Och det här är ju verkligen en övning i tillit. Tillit och tro att det faktiskt går bra. Och jag hoppas verkligen att Elin har det bra då, vad hon nu är. Men också att Elins familj och syster som har varit så publik har det bra helt enkelt. Har du inte följt Elin eller huvudtaget följt hennes story, så tycker jag du ska göra det. Det är ju fantastiskt. Häromdagen var det ju vårdagsjämning, och det tycker jag är så upplyftande. Alltså, det är så underbart att höra de här fåglarna kvittra. Och det känns som så här, det känns nästan synd om dem, att de är tillbaka från de här varma främmande länderna och kvittrar. Och liksom, de måste ju tycka att det är jättekallt, och det gör ju vi också. Vädret är ju inte så upplyftande, även om det var det häromdagen. Men Man kan se den här tiden som någon slags övergång. Som en nystart. Som att du kan säga, man kan prata lite bildligt, att du sätter dina lökar som sen kommer upp liksom när våren sätter igång. Att du kan ta den här tiden att tänka efter, var har du kommit någonstans? Det kan ju hända liksom de här tankarna som du hade vid nyår och, eller dina intentioner om hur du vill ha det. Är du i det nu? Eller har du hamnat någon annanstans? En bra sak är ju verkligen att börja se över sitt hem och städa det och ta tag i det som tynger och det som man inte haft tid med för att liksom snart kommer den här våren och då vill vi bara njuta. Då är det sol och det är ju väldigt mycket krav att man ska, man kan inte sitta inne eller hålla på och pula och fixa och dona i hemmet. Så, utan vad behöver du? Men det kan ju också vara så att den här övergången, att du behöver vila. Det kanske inte alls det där som jag pratar om, att ta tag i saker som är grejen. Du kanske behöver vila för att sen kunna njuta av våren. Du kan i alla fall bestämma själv. Hur vill du ha den här övergången, de här veckorna nu? Vad ska de innehålla? Och hur ska den här tiden vara? Skriv ner det eller sätt dig och fundera och tänk så här, och agera efter det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag har några platser kvar i min coaching. Så är du intresserad av att jobba med dig själv? Kanske arbeta med din stress, minska prestationskrav, hitta vad det är du vill i livet, komma mer i kontakt med dig själv och vad du vill. Så är du jättevälkommen att höra av dig på carolinorbeli.com och signa upp helt enkelt, så är det första mötet med mig helt gratis för att du ska få ta reda på om jag är rätt för dig. Ja, det är så himla härligt. Nu är det bara två platser kvar. Det är nämligen ett helt hus där i Deja på Mallorca där vi vandrar och yogar och äter hälsosam mat lagad av en kock och bor i ett lyxhus. Det rummet som finns kvar är ett rum för 4 personer, fast ja, är man 2 går det bra. Och är man 1 går ju det också bra, men bara så att ni vet. Och vill du åka med så är det hög tid nu att signa upp, eller vad säger jag, att anmäla er. Så då gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. Och det kommer bli en helt fantastisk resa att snacka om. Ja, då är det nog inte ens vår, då är det nog sommar där. Men det kommer, maj är otroligt, för det är mer blommor och det är så mycket fräschare allting. Det är ju väldigt härligt och lite mer, inte krispigt i vattnet, havet. Men om man jämför med hur det blir sen i augusti, september, när det nästan blir för varmt. Så ja, följ med helt enkelt och gå in på carolinnorbeli.com. Till det här avsnittet har jag intervjuat Matilda Smaktel. Vi pratar kring hennes utmattning, kring prestation och stress, men också att hon har startat ett företag som heter Avskalat, där de hjälper till med det mänskliga i business. Så lyssna till en härlig kvinna, Matilda. Hej och välkommen till Prestationspodden, Matilda.
Tack så jättemycket.
Berätta, vad jobbar du med?
Ja, jag driver eget bolag tillsammans med min kollega Elinor som heter Avskalat. Så att vi arbetar som coacher och terapeuter. Så att vår inriktning är väldigt mycket så här, det mänskliga i business. Så att vi jobbar väldigt mycket med nya generationen ledarskap, men också väldigt mycket med företagskultur. Så att det som gör oss till människor, och det har vi med oss oavsett om vi är på jobbet eller inte, brukar vi säga. Så att det är det vi sitter och gör på dagarna.
Gud vad spännande. Och vad ledde dig till det här jobbet? Eller till att starta det?
Ja, det är en ganska, eller det har varit en ganska lång process på många sätt. Det började ju med, för jag och min nuvarande kollega då, Elinor, vi lärde känna varandra för 5, snart 6 år sedan. För att vi jobbade på samma arbetsplats. Och vi kände ju redan då, eller vi märkte av i den företagskulturen, att det fanns en hel del att jobba med, om man säger så. Så att då märktes det väldigt tydligt för båda oss två att det är så här, men om inte det mänskliga samarbetet funkar så sätter det så mycket käppar i hjulen för saker som vi vill åstadkomma. Det var väldigt mycket det som gjorde att vi antingen lyckades med projekt eller inte, och också hur lång tid det tar att genomföra vissa typer av aktiveringar. Så att då jobbade både hon och jag inom marknadsföring. Och tyvärr blev det så att för mig efter den här arbetsplatsen så sprang jag rakt in i väggen, för att det var en väldigt giftig företagskultur. Så att jag kände ju redan där någonstans att liksom, så här kan det ju inte gå till.
Vad jobbade du med då?
Marknadsföring. Så att jag jobbade inom marknadsföring och sociala medier främst. Så att det var ju... det var en väldigt snabbväxande industri. Det är ju fortfarande väldigt snabbväxande, och det var ett väldigt snabbväxande bolag. En av Europas snabbast växande bolag var det. Så att det var ju också att det var ett jäkla tempo på ett sätt. Att det var väldigt mycket så här, och jag var väldigt ung och ville göra karriär också. Så att jag var väldigt hungrig och ville verkligen visa framfötterna på den här arbetsplatsen. Men det kom till... en punkt, eller det kom för en prislapp som var alldeles för hög att betala, för det gick ut över mitt välmående. Så att jag märkte ju väldigt tydligt att det är så här, men så här vill inte jag fortsätta min karriär. Men det är också så att det finns så mycket potential här, att det är så här, men får man det här att lira på ett bra sätt, så hade jag svårt att se hur något annat praktiskt problem skulle kunna vara, ställa sig i vägen, om man har koll på det emotionella, men också så här, hur vi samarbetar, hur vi möter, hur vi kommunicerar med varandra för att ta oss framåt. Så att jag skulle säga att det väcktes någonting där redan för mig för 5, 6 år sedan ungefär. Och sen så var det ju en resa av att våga sig på och starta någonting. Och också utbilda sig. Så att jag har ju lagt väldigt, de senaste åren har jag lagt nästan enbart på att utveckla mig själv. Så att jag ska så bra som möjligt kunna arbeta med det jag gör idag.
Vad har du gjort då för något?
Ja, jag tycker att affärer är väldigt roligt. Eller jag tycker ju som sagt att business är väldigt roligt. Så att jag bestämde mig för att plugga till affärsutvecklare. Så att jag är affärsutvecklare i botten också. Och sen så insåg jag också att det är en affärsutveckling återigen så himla mycket med samarbetet med andra människor och kommunicera. Så då valde jag att gå vidare med att bli team facilitator. Så att utveckla högpresterande team började jag utbilda mig inom. Och har även, är certifierad inom det också. Så att just det här med samarbetet människor emellan började jag verkligen nischa in mig på och arbeta med mer och mer. Och sen så bestämde jag mig för också att utbilda mig till coach och terapeut för att jag visste att jag ville ha enskilda samtal och kunna sitta i terapeutiska samtal och hitta roten till problem och inte bara behandla symptom på ett sätt, utan att det är så här, men hur tryggar jag upp en individ, hur tryggar jag upp en ledare i grunden som de har med sig för resten av livet. Tyckte jag är jag tycker att det är en häftig process att få följa med någon så. Så att, ja, jag har verkligen så här satt ihop min egen lilla blandning av vad jag tyckte kändes levande, roligt och givande för att jag ska kunna på riktigt hjälpa så mycket människor som möjligt och göra det jag gör idag.
Gud vad härligt det låter. Men berätta, vad hände när du brände ut dig?
Mm. Ja, det här var ju 2018, så det är ju några år sedan nu. Och då var ju jag fortfarande väldigt ung. Så att när jag brände ut mig så jag märkte ju att, eller något som blev väldigt tydligt för mig var hur långt jag hade förflyttat mig. För att det blev till slut att min arbetssituation var så ohållbar att jag sa upp mig. Jag klarade inte av en dag till, kändes det nästan som. Och då hade jag ju verkligen, som sagt, jag ville verkligen göra karriär. Jag var väldigt driven, är fortfarande en väldigt driven person, så att jag ville ju visa framfötterna. Men för att få göra det på den här arbetsplatsen så var man tvungen att passa in i en väldigt liten box för att få göra det. Det var en, jag har inte riktigt något bättre ord för det än att det var en ganska snubbig kultur. Mm. Det var så här att man var tvungen att känna rätt människor, och det var så här väldigt mycket att man skulle spela det politiska spelet och att rätt människor skulle tycka om en, för då fick man chanser. Så att det handlade Ja, verkligen. Mm. Det handlade mycket mer om politiskt spel och luftslott än att faktiskt prestera. Mm. Och att vara ärlig med vad man ser och göra ett bra jobb och kanske så här, ta upp saker som inte funkar och så här, på riktig utveckling liksom. Så att det innebar ju att jag gjorde en, utan att märka det själv, så gjorde jag en ganska stor förflyttning i att det är så här, men är man i en giftig miljö så blir man ju sjuk till slut. Och det smyger sig på som vilken annan destruktiv relation som helst. Så kände jag bara hur mina gränser förflyttades tillbaka hela tiden. Och sen så kom det till en punkt där jag bara, men jag känner inte igen mig själv längre. Det känns inte som att jag känner mig inte trygg i vem jag är och vad jag gör på dagarna heller. Det känns som att de har tagit någonting ifrån mig som jag inte är villig att ge. Och det är ju en väldigt speciell känsla, och om man lyssnar på det här och känner igen sig så tror jag att man nästan känner det i sig fortfarande om man har bränt ut sig, att det är så här, eller varit i en giftig kultur, att det, så här, det sätter ju sig i kroppen. Det är ju nästan som en rädsla eller terror på ett sätt, att det är så här, man mår så dåligt.
Ja, och det är ju som att vara tillsammans med någon som, för man spenderar ju mer tid där och sen att det då blir så negativt.
Ja, exakt. Så att det tog mig väldigt lång tid på ett sätt att ta mig ur. Och jag tror också att jag var så ung gjorde att jag, så här, jag förstod inte att jag hade bränt ut mig först. Utan jag kunde ju som sagt inte jobba kvar till slut. För att jag märkte att jag kunde ju inte ens sköta mina arbetsuppgifter. För jag var nästan skräckfyllt. Att jag var så rädd för att göra fel. Och vem ska säga vad till mig härnäst? Och herregud, kommer de ta någon annan uppgift ifrån mig? För det var väldigt mycket så här att mattan drogs under fötterna hela tiden. Att man fick upp förhoppningarna om att nu kommer det bli rimligt här. Och sen så blev det aldrig det.
Nej.
Så att det kändes som att det bara upprepade sig på ett sätt.
Konstigt är det här, men det är ju inte... Men marknadsföring, reklam. Alltså det är som att de inte har särskilt mycket utbildning på hur man tar hand om människor. Alltså det går inte efter några böcker. Eller det liksom finns, den som driver det kanske inte har den kunskapen.
Mm. Nej, verkligen. Och jag skulle ju helt ärligt säga, i och med att jag driver det bolaget jag gör nu, så skulle jag säga att det är först nu som jag har märkt att det är ett skifte i intresset för de här sakerna. I intresset för företagskultur, men också att investera i sitt ledarskap. Alltså hur mycket det gör. Och det har inte alls varit självklart. Det här med personlig utveckling har ju börjat bli coolt på någorlunda nutid, skulle jag säga.
Mm.
Så att det är ju så häftigt att driva upp det här bolaget nu, för det känns som att det händer mycket hos många och det är många som har fått nog.
Mm.
Och jag kan ju säga så mycket som att nya generationens talanger och arbetskraft, de vill ha något annat. De kräver någonting annat.
Underbart.
Ja, men det är helt fantastiskt, är det. Och det innebär ju också att det sätter ju en press på bolagen idag. Att det är så här, de måste ju steppa upp om de vill ha talangerna liksom. För att vi värderar andra saker idag än vad vi gjorde för bara några år sedan. Så att jag tycker att det är häftigt. Men för att gå tillbaka till min egen resa lite grann, så som sagt så visste jag inte riktigt att jag var utbränd först. Utan det var då jag började gå i så här samtalsterapi första gången. Och så fick jag höra, men det låter som att du uppfyller kraven för utbrändhet. Jag tycker att vi måste kolla på det. Och jag nästan skrattade. Och jag bara, men det kan inte vara sant. För att jag såg mig själv, tror jag, som en så här, en stark person. Och jag hade inget perspektiv på vad det innebar att bränna ut sig eller att bli utmattad. Och jag tänkte också att det är så här, men ingen som är så här ung. Det händer inte när man är så här ung.
Nej, nej.
Så att det var ju också så här, men väldigt mycket, skulle jag säga, skam i det. Att jag tänkte att det var ett misslyckande från min del först. Mm. Och det tog lång tid innan jag vågade äga min egen historia i det här. För att jag tänkte så länge att det var jag som var fel på något sätt. Att alla andra klarade av det här. Men jag gjorde inte det. Så att det var väldigt mycket så här. Jag behövde väldigt mycket stöd i den processen. Och arbeta igenom många saker hos mig själv. För att faktiskt inse att, men vänta, jag var med om någonting här. Och bara lista ut så här, vad är jag och vad var bara inte okej.
Okay.
Mm. Så det känns som att det har varit en lång process av att äga de sakerna jag har varit med om och komma ut starkare på andra sidan på ett sätt. Men också,
sa du upp dig, eller hur gick det till?
Ja, exakt. Jag sa upp mig. Och sen det som var väldigt spännande på den arbetsplatsen var ju att när jag hade sagt upp mig så blev jag arbetsbefriad. Och det märkte jag också var ett mönster på just den arbetsplatsen. Och jag har också fått väldigt, väldigt många meddelanden om det här när jag har skrivit om det i mina sociala medier. Om att det är väldigt vanligt att bli arbetsbefriad på det sättet. Eller att man säger upp sig eller sådär. Och att företagen nästan vill att man går på dagen. Att man bara ska försvinna därifrån för att man är ett problem. Och jag märkte ju att jag hade blivit ett problem för det här företaget, för att jag hade fått nog. Jag började säga vad jag tyckte och jag berättade om att så här behandlar man inte människor och jag kommer inte stå för det här längre. Och istället för att låta mig jobba månaden ut då, eller jag tror att det var mer än en månad som var min uppsägningstid, så bad de mig att gå i slutet av veckan. Och då insåg jag ju också, för då började jag tänka, men nu när jag tänker efter så märker jag att folk har bara försvunnit på den här arbetsplatsen. Och jag har ingen aning om vart de tog vägen. Och jag vägrade. Jag vägrade att det skulle vara så. Så att jag gick faktiskt runt till alla skrivbord och berättade exakt hur det låg till. Jag lyssnade på vad de hade att säga och bara visade att bara, så här behandlar man inte människor på den här arbetsplatsen. Så att jag kommer lämna liksom. Så att det känns ändå fint på ett sätt att de inte tog det ifrån mig. Att det var någon glöd kvar där. Och så blev det ganska tufft efter den sista kraftansträngningen la sig. Så var jag ju verkligen länge, flera veckor, kunde inte ta mig upp ur sängen. Liksom. Visste knappt vad som var upp eller ner. Mm. Väldigt vilsen.
Ja, jag tror det är många som känner igen sig i det där. Mm. Och blir det här problemet som de... Man bara stängs ner. Det är väldigt obehagligt.
Mm. Ja, verkligen. Och det känns också som att jag har fått så himla mycket mer perspektiv på också. ja, men för det känns som att de valmöjligheterna man har är ju lite att lägga sig platt på ett sätt. Eller bara så här, men ja, nu ska jag gå till jobbet och jag bara stänger av och gör det jag behöver göra och klarar mig så gott jag kan. Eller så fightas man. Det blir ju nästan fight or flight på ett sätt. Och det blir ju så himla tydligt att det är, så här, det är ju en kultur man bygger tillsammans. Så att jag kommer ihåg att jag var väldigt arg under den här perioden av att det bara så, men hur kan det gå till så här? Och människor är så himla liksom, nästan dumma i huvudet. Att det är så här, de fattar ingenting. Hur kan man behandla dem? Så här, att det var nästan som dåliga människor på ett sätt. Mm. Och sen idag inser jag ju bara att det är en naturlig reaktion på, ja, men en kultur som inte är genomarbetad. Att det är väldigt mycket jobb som behövs göras där. Och det är så här, gör vi inte det och investerar vi inte i det, så kan vi inte förvänta oss något annat resultat av, ja, men en företagskultur där vi ska jobba bra ihop. Så att, ja.
Precis. Och det är superspännande. Jag jobbar ju mer som coach och mot privatpersoner, fast ja, det kan vara företag som skickar, men så jag får ju syn på företagskulturer via dem.
Just så.
Men vad, men jag har ju inte varit i en företagskultur på jättelänge. Ja. Vilket, ja, kanske är så att man också skrämd. Jag blev nog också skrämd av reklambranschen. Alltså att det är det man har att vänta sig, sig allt ifrån så jättestora bråk som det kunde vara på den där byrån, så att det bara flög saker ungefär som ett gränslöst hem, eller till att jag tappade bort nycklar och fick aldrig någon nyckel tillbaka. Så jag fick stå och vänta på morgonen för att bli insläppt, och jag var ofta den som var sist, för jag var hungrig och ung när jag jobbade.
Just det.
Och det var så här, det var en markering från den där chefen. Så himla obehagligt. Mm. Ja, du får säkert höra på tusentals sådana här händelser. Det blir ju så när man, ja, men när man jobbar med något.
Ja, så fint att du delar. Det är jätte, ja, men jag tycker att det är så himla fint varje gång någon, ja, men öppnar upp på sin egen historia. Och tyvärr så är ju inte det här unikt, utan det är ju, jag skulle säga, det är ju ett samhällsproblem. Och det säger ju forskningen också, det här med utbrändhet, men också så här dåligt ledarskap.
Ja,
det är nästan som en egen pandemi i sig. Ja. Och jag skulle säga att det är så här, det kan ju ligga någonting i det du säger om så här, reklambranschen eller marknadsföring. För jag tror generellt sett så är det ganska mycket ego i de branscherna. Men det är ju också, det här är ju överallt. Att det är så här, jag tror också att jag hade någon tanke i början av att det är, så här, men det är någon av de här tillväxtbolagen eller de här nya. Det går så fort att de, ja, men det går ut över personalen. Men det är så här, det här är överallt. Ja. I våra mest anrika bolag eller liksom i alla sektorer. Och det är för att man inte har investerat eller förstått vikten eller är villig att lägga ner jobbet som krävs för att det ska vara annorlunda.
Men vad tror du främst är liksom, när ni, vad är typiskt för en problematisk företagskultur där man, kan man se något typ?
Ja, jag skulle ju säga att det finns ju hur många grejer som helst. Alltså symptomen är ju, ja, men jättemånga. Men jag skulle ju säga att det syns ju väldigt mycket i ledarskapet. Men också sättet som, ja, men beslutsfattandet sker i bolag. Att det är så här, men är det rimliga processer för saker i bolag? Har vi en process som innebär att, ja, men människor får ha någonting att säga till om överhuvudtaget? Hur befordrar vi människor på den här arbetsplatsen? Ja, hur belönas man? Men också så här, det känns som att många företag idag har gjort ett employer branding-arbete där de kanske har tagit fram värdeord eller värderingar eller vad det nu än kan vara. Men sen genomsyrar de inte bolaget överhuvudtaget. Så att det känns som att det är väldigt mycket idag att man säger att man är en sak och sen så är man inte den. Så att det är ett väldigt stort glapp mellan vad man säger och vad man gör. Så att jag skulle säga att det finns ju, ja, men oändligt många olika exempel på, ja, men på vad det är som händer. Men jag skulle säga att det är väldigt mycket så här feghet eller en feg kultur, ett fegt ledarskap som gör att, man får utbrända medarbetare för att man hela tiden, priset betalas av de som är längst ner. Att det är så här, man slickar upp, man kickar ner lite grann. Så att, ja, jag skulle säga att det finns ju olika varianter på allt, men om jag ska beskriva det väldigt stort så är det ju det jag ser återkommande om och om igen. Och också att man inte har verktygen för att prata med varandra på ett rimligt sätt, så att människor mår inte bra. Människor känner sig stressade. De känner att de tycker inte att det är kul att gå till jobbet. De kan inte berätta vad det är de tycker och tänker om saker, för då blir situationen värre. Och, ja. Ja. Så det är väldigt mycket så här, jobbiga känslor, jobbiga situationer som man inte har. Det känns som att det finns ingen väg ut. Det är väl lite det. Maktlösheten tror jag är ganska universell i en giftig kultur, skulle jag säga.
När ni går in och jobbar med sådana processer, hur går det till?
Ja, det är lite beroende på hur stort bolaget är. Men jag vill ju också säga det att det är inte de allra mest giftigaste bolagen eller företagskulturerna som vill ha vår hjälp.
Nej.
Vilket man förstår, för då tror jag inte att det har sett ut som, som det gör. Så att det är oftast de som ser potentialen i det, som kanske redan är duktiga men vill bli ännu bättre. Och dela värderingen med oss är ofta de som anställer oss. Så det kan ju också vara bra att säga. Men det är lite beroende på storleken på bolaget. Så att är det ett mindre bolag eller ett bolag i tillväxt. Där jag skulle säga medarbetarantalet kanske ligger på runt 10 då. Då brukar vi kunna jobba med hela bolaget. Att vi gör aktiveringar som innebär att vi alla är med på när vi utbildar inom vissa typer av processer som ska implementeras i bolaget. Så här, hur lever vi våra värderingar? Hur känner vi att vi lever våra värderingar? Och hur ser det ut i praktiken? Och är det så att vi jobbar med större bolag så jobbar vi alltid med ledningsgrupper. Eller grundarteam. För att det måste börja uppifrån. Det går inte att börja på mellannivå eller lägsta nivå och tro att man kan jobba sig uppåt, utan det är en investering som måste göras från toppen för att det ska infiltrera hela bolaget. Så att är det större bolag så jobbar vi mestadels med ledningsgruppen. Så att det vi tycker är allra häftigast är att följa med över tid. Så att vi brukar coacha nyckelpersoner oavsett om vi jobbar med hela bolag eller om vi jobbar med ledningsgrupper. Så att vi följer med över tid, så det är ledarskapscoaching. Så att vi också tryggar upp ledarna i organisationen. Så att jobba på individnivå då. Och sen så jobbar vi också med workshops, alltså processerna för hur gör vi egentligen för att ni ska leva de värderingarna som är rätt för det här bolaget. Vad är det skon klämmer? Vart skjuter ni snett någonstans i den här företagskulturen? Vilka symptom är det och vad är grundproblemet?
Men gud, ändå vad härligt. Jag tänker att man själv som person skulle behöva den. Att någon kommer och ser, vad skjuter man fel?
Ja, alltså, gud ja.
Vad gör man? Det kan man ju höra för lite om. Ja.
Verkligen, och det är ju också så här, anledningen till att jag gör det här är ju för att jag själv har, jag går ju fortfarande igenom det här, att det är så här, men oavsett hur duktig man blir så finns det ju alltid någonting man kan utveckla eller bli bättre på. Och det är så här, man har så mycket blind spots när det kommer till sig själv, och det kan kännas som att det är så här, men jag har kört fast här, jag har de här gamla looparna som jag bara ligger och snurrar i och förstår inte hur jag ska ta mig framåt. Och då är ju det finaste man kan göra är ju att ta hjälpen, att på riktigt gå till någon som man har förtroende för, som vet vad de pratar om, som är jäkligt duktig på att trassla ut det där, de här knutarna som man har i sin historia eller på sitt rep, som gör att man framåt kan välja någonting annat. Det är ju fantastiskt, det är därför jag gör det här också, för att jag har levt det, jag vet vilken skillnad det har gjort för mitt liv, och det ändrade allt liksom.
Vad har du stött på? Vad tycker du är en bra ledare när det kommer till stress och för att inte motverka stress och utmattning, om man säger så? Vad är det för ledare som behövs?
Jag sa ju förut att det är ofta så fega ledare som får utbrända medarbetare. Så att jag skulle säga att det är ett väldigt modigt ledarskap. Att man är väldigt ärlig med hur det ligger till. Och det är ganska sårbart att vara ledare också. Att vara den som har mycket ansvar. Men också att det, är så här, det finns inga garantier för att man sitter på alla svar. Men jag skulle säga att det måste finnas ett mod att, och en villighet att vara sårbar i sitt ledarskap. Att ta reda på hur det faktiskt ligger till. För det är också någonting som jag märker hos ledare är ett ganska vanligt problem. Det här med att man nästan är rädd för att fråga sina medarbetare hur det ligger till. För man är nästan rädd för vilket svar man kommer få på ett sätt. Eller man är lite rädd för att se sanningen i vitögat på ett sätt. Mm. Och det krävs jättemycket mod för att ha den typen av konversationer. Eller avskalade samtal brukar vi kalla det för. I och med att vi heter avskalat.
Just det.
Ja, men tack. så att det jag skulle säga att det är så här, det krävs en hel del mod för att vara ledare och en villighet att vara sårbar och bara säga jag har inte svar för det här, men vi ska undersöka det här nu och jag är villig att ta ansvaret för det här, för det är jag som leder. Det skulle jag säga är sant ledarskap, att bara så här, inte vara rädd för vad man kan hitta och vara väldigt ärlig i vad man tycker, tänker och känner. Och också så här, verkligen så här investera i sitt ledarskap också. Så att, för mig var det så här, jag hade så svårt att identifiera mig med ledarskap när jag blev ledare första gången. Mm. För jag förstod inte riktigt så här, ska jag ha kavaj nu eller? Vad är det, vad är det här innebär? Men också att så här, landa någonstans i vem jag är som ledare. Vem är du som ledare? Vad innebär det för dig? Mm. Och inte bara så här generellt lära sig om ledarskap, utan också landa någonstans hos sig själv så att man också ser sina styrkor och ser sina utmaningar. För det är ju väldigt lätt att ta sina styrkor för givet och sina utmaningar, att man tycker att de är oöverkomliga. Så att jag skulle säga så här, modet, sårbarheten, men också så här villigheten att utvecklas känns så himla, som en verkligen nyckelgrej i att man bara säger, men jag kan alltid bli bättre, jag kan alltid utvecklas. Så där.
Och det här är ju precis som, vilken människa som helst som anställd också skulle behöva. Men jag förstår. För det jag har läst om så är det otydliga chefer. Alltså det är ju det här som bränner ut människor.
Mm. Mm.
Och otydlighet, det är ju det man har fått i de här branscherna. Alltså, så här, man visste inte, har jag presterat? Eller kanske inte. Eller konstiga kommentarer som sätter sig och sådär. Ja.
Verkligen, och det är ju, jag tycker att det är så bra det du säger, för vi har ett återkommande citat som vi brukar säga är att så här, tydlighet är vänlighet. Att ju tydligare vi är, desto snällare är vi mot varandra. Att bara berätta vad det är vi förväntar oss, berätta vad det är vi tänker, men det krävs mycket mod för att vara så transparent eller vara så ärlig, men också göra det med empati. Att det är så här, men jag sitter inte här och bara öser ur mig grejer, utan det är så här, jag sitter här med dig i närvaro, jag har inte alla svaren, men jag vill undersöka det här med dig. Men det är också så här, det du beskriver är ju väldigt mycket, jag vet inte om man kan kalla det för gamla skolan, men det här med management by fear. Att man någonstans har trott att det är så här, om jag planterar tillräckligt mycket tvivel hos dig eller får dig tillräckligt rädd och stressad, så kommer jag kunna göra vad jag vill, eller jag kommer kunna, du kommer hoppa runt som en liten docka, en marionettdocka liksom. Men det är ju också så här, det funkar ju inte längre. Både så här, vetenskapen har ju redan visat att det är inte då vi presterar som allra bäst. Nej. Utan det går ju jättemycket tid åt att bara vara rädd. Men det krävs ju helt andra kompetenser och en helt annan villighet som ledare för att välja någonting annat. Att inte bli en sån chef som planterar osäkerhet och otrygghet hos sina anställda för att de ska göra det man vill. Och det är ju väldigt mycket manipulation ju. Jag håller med om vad du säger. Jättespännande.
Mm. Ja, när jag träffar kunder, om man säger så ser man ju ganska snabbt vad som behöver jobbas med, eller liksom så, alltså som alla tror är såhär, jaha, måste jag jobba med det här, alltså så här, för att alla har den, eller så finns det något sånt i företag där du ser liksom
jag skulle säga, det som de allra flesta underskattar är ju investeringen som krävs. Alltså tidsmässigt, energimässigt. Mm. Och jag brukar använda metaforen om att ja, men de allra flesta har någon referens till sport. Och vissa har ju det till lagsport då. Jag har spelat väldigt mycket fotboll under hela, ja, men, hela min uppväxt. Men också in på vuxen ålder. Och då är det så självklart att när vi är i ett lag så måste vi träna. Vi måste träna varje vecka på saker. Om vi ska bli bra eller om vi ska vinna våra matcher. Eller om vi ska komma upp i den ja, men, nivån som vi vill. Och prestera så bra som vi kan. Så att det är just den här återkommande träningen. Att det är så här, vi kan inte ha en inspirationsdag en gång i halvåret. Och tro att det kommer resultera i någonting långsiktigt. Utan det här är en träning och ett arbete som måste göras ja, men, hela tiden. Varje dag, varje vecka. Mm. Så att jag tror att det är där väldigt många blir förvånade över hur lång tid det tar, eller lite så här investeringen som krävs för att bli riktigt duktig. Men det är också så här, det är ju, men det är häftigt, för det är så här, med den här metaforen så brukar väldigt många säga, men det är såklart att det funkar så, eller det förstår jag nu. Så att jag skulle säga att de allra flesta problemen som finns i företagskulturer, eller alla, det är bara så att det är ett jobb som vi inte har gjort än. Och det väldigt många gör fel är att de underskattar vad det innebär att lösa problemet långsiktigt. Mm. Och att vara villig att göra den investeringen, skulle vilja säga.
Mm. Ja, precis. Det här är något man har bara tänkt att en företagskultur ska funka och människorna ska jobba på utan att bara bli utbrända.
Just ja. Det. Det vore så skönt om det blev så. Men ofta de sakerna som företag kommer in med är ju symptom av en annan rotorsak. Alltså att människor blir utbrända har ju, det är ju inte grundproblemet, utan det är ju symptom på att någonting annat är fel här. Mm. Så att det är ju så himla spännande att ja, men, göra lite ja, men, undersökning, eller vad man ska säga, vara lite detektiv i att det är så här, ja, men vad är det då? Så ja. Mm.
Kan det komma bli känsligt för er? Alltså man tänker, oj, nu hittar vi det här problemet som kanske är lite obekvämt.
Mm.
Att ta emot.
Ja, verkligen. Men jag tror att det är därför vi är så bra på vårt jobb. Eller vad man ska säga. För att vi är ju bra, eller vi heter ju Avskalat av en anledning. Vi är bra på det avskalade. Och vi är villiga att gå in i rum som folk inte vill gå in i. Men det är så att vi kommer gå in dit tillsammans med dem och hålla deras hand. Så att det blir en process som är rimlig. Och det är därför folk väljer oss, tror jag. Att det är så här, vi är väldigt orädda på ett sätt. Och vi är väldigt ärliga med vad vi ser. Men vi gör det alltid med empati. Och väldigt mycket är bara att avdramatisera utmaningar vi har. Så att självklart så är det så här, folk tycker inte att det är, det är bekväm när man hittar. Att det är så här, ja men det är här. Det är här vi skjuter snett, eller det är här du behöver arbeta på någonting. För hade det varit lätt att gå in i det rummet så hade de ju gjort det redan. De hade ju löst det.
Mm.
Så att det är ju det som är vårt jobb. Att bara, men vi ska in i det rummet. De bara, nej. Så bara, ja men vill ni ändra någonting så ska vi in dit. Mm. Så att det är ju väldigt mycket att det är så här, vi vet vad vi håller på med. Men det är också så här, vi ser till att processen blir ja, men blir någonting som leder till styrka i slutändan, så att vi inte går in i ett rum och alla tycker att det blir sämre än vad det var innan.
Mm.
Så att man ser utmaningarna och sen tar man sig inte vidare. Att det är, så här, det, är ju inte ett alternativ när man jobbar med oss.
När det kommer till din utmattning, vad kände du dig att du lärde dig av det?
Ja, så himla mycket saker. Det känns som att det var på riktigt där ett väldigt stort skifte skedde hos mig. För att jag hade ju alltid varit, som jag nämnde lite förut, att jag hade tänkt att men jag är den här starka personen som klarar allt. Och till och med någonting som jag har fått höra väldigt mycket. Att bara, men du är så stark, du landar alltid på fötter, du klarar dig själv. Och sen så kom det till den punkten där jag inte längre klarade av det. Att jag bara, men jag vet inte vad som är upp och ner här, jag behöver hjälp. Och bara den processen av att hitta rätt hjälp. Det är en väldigt ödmjuk upplevelse ändå. Att gå från att bara, men jag klarar mig själv till att okej, det, jag behövde viss hjälp här för att mina gamla strategier funkar inte i ja, men där jag är nu. Utan jag behöver hjälp att hitta ut. Jag behöver hjälp att hitta tillbaka till mig själv eller hitta tillbaka till vem jag är nu på ett sätt. Så att jag skulle säga att jag på riktigt började lära känna mig själv. I och med att jag faktiskt började intressera mig för, ja, men vad var det som gjorde att jag hade hamnat där jag hade hamnat? Det är så här, vart vill jag framåt? Vad kan jag inte bära med mig? Så att det var ju, min utbrändhet var ju startskottet för att på riktigt ta hjälpen i att undersöka vem jag är och vem jag vill vara och vilka saker som inte längre får vara med på ett sätt. Att det är så här, men det här valde jag inte själv. Det här hade jag fått med mig någon annanstans ifrån. Men det är inte mitt. Jag vill aldrig ha den här jobbiga grejen. Så att jag skulle säga att ja, men det var på riktigt där min, alltså om vi pratar personlig utveckling, det var där allting började för mig. Att också så här, ja, men förstå vilken enorm potential jag satt på. Men också få se det hos andra människor. Så att det är ju, ja, men självutveckling och personlig utveckling är ju, ja, men det är ju allt. Det är ju löjligt hur roligt jag tycker att det är att jobba med det. Och det är så häftigt att få följa med också över tid. När man hjälper andra på deras resa. Och ja, jag hade inte kunnat göra det om jag inte själv hade gjort en resa från, ja, men verkligen botten. Av att bara säga, men jag känner mig helt vilse. Och bara så här, sitta med den skammen och sitta med den. Ja, men det kändes som att min tank var helt tom. Jag var verkligen, ja, men verkligen på botten. Så att jag skulle säga väldigt ödmjuk. det gjorde mig väldigt ödmjuk inför processen som många av klienterna går igenom. Även fast de allra flesta inte är utbrända sådär. Nej. När de kommer till mig.
Men det är ju faktiskt så. Man kan ju ha jättemycket utbildning när man jobbar med människor. Men ändå någonstans toppar det väl att man har varit där själv. Det måste vara väldigt svårt.
Mm.
Och förstå någon annans smärta om man inte haft det själv, om man säger så.
Ja, men så kan det nog absolut vara. Och jag får höra det väldigt ofta, att bara, oh, men gud, du förstår precis.
Ja, precis.
Du förstår precis vad jag menar. Och gud, ja. Vad skönt.
Ja.
Och jag kan också relatera till det. Att sen när jag hittat de personerna som på riktigt var rätt för mig att gå till eller prata med, så är det också en så himla lättnad känsla av att bara, oh, herregud, det här är någon som har tagit ut sig ut på andra sidan och verkar förstå vad jag pratar om. Så att, ja, absolut. Jag tror ju definitivt, och jag gillar ju att lära mig väldigt praktiskt. Så att det har definitivt varit vägen framåt för mig också. Att ta mig igenom saker och visa att det går också. Så här att, ja, men någonstans vara en förebild, har jag väl gärna ambition av att bara så här, man får vara så mycket sig själv som man vill. Och det går hur bra som helst. Så det tycker jag också är väldigt, ja, men så här, häftigt. Att bara så här, men jag får äga min historia och alla de här jobbiga sakerna. Och vara operfekt på alla de sätten jag är operfekt. Men jag får fortfarande, ja, men sitta här, jag får vara här, jag får göra det jag gör.
Ja, det var någonting som jag faktiskt, jag lyssnade på. Eller som touchade an in i mig precis i det här du säger. Som ja, då Carolina Gynning sa. Med anledning av att hon gick ut med, jag har inte riktigt hört hela storyn, men att hon haft någon så här sexuell övergrepp, eller det var några män som inte var bra, eller hur det nu var, fruktansvärt. Men hon bara, jag var så rädd för att berätta det här, för just att den här, hon var så rädd för, det var så bra sagt, hon var så rädd för att den här framgångsrika, glada, snygga, ja, hon är ju så härlig, kan säga alla de här grejerna om sig själv, att det skulle försvinna när hon berättade det här jobbiga. Och det är ju precis det. Alltså, så här, man tror att om jag berättar det som är skam för mig, så kommer allt glitter bara försvinna. Så.
Just det. Ja, verkligen. Och jag kan relatera så himla mycket till det också, det här med att så här, men starta upp det här, ja, men bolaget, och så här, att jag någonstans tänkte att det är så här, för att jag ska vara framgångsrik eller för att jag ska lyckas med det jag vill ta mig för, så måste jag bli någon annan på något sätt.
Ja.
Och lite så här, men vad innebär det? Och sen att bara landa insikten i att det är så här, jag behöver inte bli någon annan. Eller det är så här, jag behöver inte lägga ett pussel här där jag får välja bort vissa delar för att se till att det funkar bra för någon annan. Eller att jag ska få, ja, men leda ett framgångsrikt bolag eller sitta och coacha ledare som är, ja, men dubbelt så gamla som jag och som sitter på bolag som de har byggt upp på flera liksom miljoner. Att det är så här, jag får göra det och jag får ha med allt som är mig. Och det är det som gör, ja, men det är det som gör att jag på riktigt är framgångsrik idag, är att jag någonstans föll väl på lätten ner i att det är så här, jag offrar inte mig själv igen. Det går inte, jag kan inte göra det. Och det finns ingen mall som jag kan hitta som gör att jag kommer bli framgångsrik och känna det. Utan det är när jag når i mål eller så här, när jag får göra det jag vill. Men allting är, ja, men allting är med.
Mm. Gud vad bra sagt. Precis, och det är så många som jag vet lyssnar till den här podden som säkerligen känner sig som bluff.
Mm.
Det är ju en stor bov när det kommer till stress. Att liksom, det är precis så. Man inte ser sig själv då som sina andra medarbetare. För att man är medveten om sina sårbarhet.
Mm. Ja. Verkligen. Ja, det är väl det här med imposter syndrome. Får jag höra ganska ofta också.
Mm.
Och jag skulle säga att det bästa man kan göra med det är ju att arbeta igenom sin livslinje.
Mm.
Att på riktigt titta på vart man kommer ifrån och också så här, få lära sig att äga det. Att bara så här, äga att jag är Matilda och jag sitter här och jag gör det här.
Mm.
Och det är så här, jag ser och älskar alla delar. Och det betyder inte att jag på något sätt är perfekt. Bluff. Ja, eller bluff. Eller jag är väldigt operfekt. Men det är så här, det finns ingen version av någon människa som är perfekt. Att det bara så här, låta den insikten också landa i att det är, så här, det är inget alternativ att välja på. Och det är också någonting som gör att väldigt många skjuter på saker de vill göra. Att de tänker att det är så här, men jag ska bara bli smal först. Eller jag ska bara göra det här först. Eller jag ska bara tjäna de här pengarna och sen kan jag göra det där. Eller sen kan jag få det där. Men det är så här, det är inte så.
Nej, för att liksom alla är lika operfekta. Alltså, det är mer så. Det finns, det är, gud, jag har träffat hundratals människor i rollen som coach och... Och det, till synes då väldigt perfekta kanske man kan tro. Men alla har ju, och det är ju ingen nyhet. Men det är det här att man tror att, ja, att vi inte ska vara... Vi är inte perfekta. Vi är inte ens i närheten av perfekta. Alltså ingen.
Mm.
det är ju så. Och det är så skrämmande hur en ung generation tror att de ska vara det. I alla fall till det yttre då. Och även, ja...
Ja, verkligen. Och det är ju spännande, för det, jag kan relatera till det också, att ha en fasad av att allting är bara, men det här är det jag vill att människor ska se. Och sen ha de här skamsna sakerna bakom, eller de här grejerna man skäms över, och bara, men det här får ingen se, för då kommer ingen kunna tycka om mig, älska mig, jag kommer inte bli uppskattad, jag kommer inte få göra de sakerna jag vill göra. Och det är så häftigt, eller det är ju ett privilegium att få sitta i samtal och någonstans få titta bakom den här fasaden. Och det är ju där på riktigt som det finns så mycket fint. Alltså det här som man tänker är skam, eller det man tänker är bara, men det här gör att ingen kommer tycka om mig, eller det här gör att jag inte kan tycka om mig själv. Att det är det som gör att man på riktigt ser en person och känner så mycket kontakt och tycker om någon så mycket, är ju ofta det här som man tycker är lite jobbigt själv på ett sätt. Så det är ju väldigt fint.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men Men hur lång tid, förresten, om vi går tillbaka till din utmattning, tog det för dig att komma tillbaka? Alltså...
Det var ju, som sagt, så när jag mådde som sämst så var det ju så här, svårt att ta mig upp ur sängen. Och det var ju, jag skulle säga att det var så här, det var svårt för mig att ta mig upp ur sängen kanske under någon månad lite mer. Att det var verkligen så, jag var helt slut var jag. Det fanns ingenting mer att ta av. Och sen när jag började ta mig upp igen, då tänkte jag att nu måste jag bara lägga upp en plan här för hur jag tar mig vidare. Så då kom jag ihåg att jag satte mig på ett café, och så hade jag med mig en anteckningsbok och penna och allt sånt där. Och så satte jag mig ner och så försökte jag göra upp mindmaps på vad nästa steg var, eller vad jag drömde om och vad jag ville någonstans. Och så kom jag ihåg att jag satt där och det kom ingenting. Och det tyckte jag också var så läskigt, för att jag har alltid varit en person som har ett väldigt driv, eller har en väldigt jag gillar livet väldigt mycket, och jag har alltid haft väldigt stora drömmar, och jag har ofta velat någonting, eller jag har kunnat ha kontakt i saker som jag tycker känns roliga. Och sen för att det bara var borta gjorde att jag blev så jäkla rädd, så det kom att jag satt där och så bara droppade det ner tårar på det här pappret, och jag bara kände mig så vilsen. För att jag bara, men det finns ingenting. Livet känns inte än. Alltså jag känner ingenting. Och det gjorde mig också på ett sätt. Jag blev så förvirrad, men också lite rädd över att det är så, men vart har jag tagit vägen någonstans? Hur hittar jag ut från det här? Eller hur hittar jag tillbaka? Så att det skulle jag ju säga var en process som ändå så här, det är ju väldigt krävande att verkligen slå i botten av att det är så här, men jag har ingenting kvar att ta av här, utan det är så här, tanken är tom. Men sen skulle jag ju säga att jag fick ju symptom som var också så här, att jag blev enormt stressad väldigt, väldigt snabbt. Jag kunde känna att jag glömde bort saker på ett sätt som jag inte hade gjort förut. Så att det blev väldigt så här, tydliga symptom på ett sätt. Och jag skulle säga att det först la sig, alltså att jag kände att jag började komma tillbaka till den kapaciteten som jag hade haft innan min utbrändhet, skulle jag säga, tog 1-2 år nästan. Och det blev jag inte medveten om förrän jag faktiskt har fått perspektiv på några år. Men att det tog mycket, mycket längre tid att komma tillbaka än vad jag tänkte att det skulle göra. Så därför tycker jag att det är så himla viktigt att prata om det också. För att jag kan märka att framförallt bland unga ledare, eller så här unga människor i karriären, att det nästan så kan vara lite skämtsamt om att man är på gränsen till utbrändhet, eller nära på att köra in i väggen. Men det är så här, konsekvenserna är fan inte roliga. Det är ett jättehögt pris att betala.
Ja.
Och jag har också hört från en av de mest framstående, eller en av de mest väletablerade svenska bolagen, så är det ett internskämt att tippa på vem det är som kommer bränna ut sig härnäst. Och det sitter inte helt bra med mig. Och det är också så himla tråkigt att få det, oavsett när i karriären man får det, men speciellt som ung, att ta stryk så tidigt när man verkligen är hungrig och vill visa något eller vill bygga upp någonting. Så att det här med att prestera på sina egna villkor har ju också varit någonting som jag har behövt landa i och ta reda på hur det ser ut för mig egentligen.
Ja, för prestation är någonting viktigt för dig. Det ligger i din personlighet, det märks ju.
Ja, men absolut, det skulle jag säga. Och jag har också haft en resa där, för jag kommer ihåg att jag hade en person som jag gick och pratade med som jag tyckte var väldigt bra, men att det kan nästan vara så här, att bara så här, att man stämplar prestation som någonting negativt många gånger. Men det tycker jag inte att det behöver vara. Utan det är en väldigt stor del av den jag är. Och jag tycker om att skapa saker. Jag tycker om att känna att jag kommer framåt. Och förverkliga saker som jag tror på. Och så här, se effekten av det. Och det tycker jag är prestation. Men att det verkligen är det jag behövde landa i, är ju som sagt att prestera på mina egna villkor. Att det är så här, vilka grejer kommer jag aldrig ge igen? På vilket sätt kan jag prestera som är härligt? Eller skapa saker som jag tycker är härliga? Så att...
Ja. Man kan säga att du nästan drabbades där av prestationsångest. Alltså när du, eftersom du blev rädd att prestera där på...
Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag har prestationsångest nästan hela tiden. Och det, jag ser prestationsångest som växtverk. Att det är så här, ja, det betyder att jag tar i. Om vi ser det lite som träning. Att det är så här, ja, det är mjölksyran liksom. När vi ska göra någonting så är det så här, ja, men då kommer det kännas jobbigt. Men, så att jag skulle säga att på ett sätt så kanske det var det. Men det är så här, prestationsångest ser jag som, ja, men en naturlig del av att träna på någonting eller prestera någonting.
Mm.
Så att det är liksom, det kommer kännas jobbigt och det är så här, vill man göra någonting riktigt bra? Och jag har ju väldigt höga ambitioner för mig själv och för bolaget som jag och min kollega driver. Och då får jag ju räkna med att det är prestationsångest, men då ser jag till att jag inte blandar ihop det och tänker att det är något annat. Att jag tänker att det är ångest eller att jag tänker att jag inte alls borde göra det här eller vad det nu än kan vara. Men sen självklart kan man ju vara noga med att man inte tar på sig för mycket så att man liksom knäcks under trycket. Det kommer jag ju aldrig utsätta mig själv för igen, hoppas jag. Mm. Peppar, peppar. Men att det är så här, det är inga konstigheter tycker jag med, utan jag tycker att det är häftigt med folk som vill prestera saker, ja, som vill göra saker.
Verkligen. Det gäller väl att man ska ha vara fylld i olika delar inom sig själv så man klarar det. Men absolut, så all när man spänner bågen är det ju självklart att man känner av det. Och man kan känna av saker ja, men ofta i jobbet utan att det behöver vara ohälsosamt. Men jag tänker det för dig då, när du hade presterat så högt så länge och liksom kämpat, upplevde du det liksom som det nästan, även om du var trött då, att det är någon abstinens ifrån att man ändå är igång och finns och syns och gör saker och får saker att hända? Hur var det?
Ja, jag skulle ju säga, eller det jag tänker om utbrändhet också som kan vara bra att ta upp här är ju att det är ju sällan att vi har gjort alldeles för mycket. Utan det är ju ofta att det är ett annat element av, ja, men otrygghet. Eller ett annat element av att det är så här, när vi bränner ut oss så är det någonting emotionellt som inte funkar. Alltså att det kan vara en otrygg arbetsplats eller det är en ohållbar arbetssituation som är mer än bara att vi har många arbetsuppgifter.
Mm.
För det klarar människor av ganska länge.
Det tror jag också.
Ja, så att för mig var det ju väldigt mycket av att också så här, ja, men inse att, ja, men verkligen det här, saker som jag har varit med om är inte okej. Och det är just det här emotionella arbetet eller som jag var tvungen att göra, men också så här att inse saker, ja, men som jag blivit utsatt för, som jag behöver bearbeta. Och att det var det som på riktigt brände ut mig, den här rädslan, den här paniken, nästan terrorn av att gå in på jobbet och hur påfrestande det är över lång tid att vara i, ja, men fight or flight varje gång du är på jobbet. Så att jag skulle säga att det är så här, i och med att jag kunde plocka bort det, så innebar ju det också att det gav ännu mycket, alltså mycket mer spelutrymme till att faktiskt göra saker igen. Men jag skulle säga att när jag var utbränd så var det så här, det var ju lite mer, det var ett helt annat perspektiv. Det var inte så mycket fokus på att prestera då, för det gick inte. Utan det var bara att så här, jag måste hitta tillbaka till mig själv. Och det satte ju också perspektiv på vad det var som, ja, men på riktigt måste vara på plats för att jag ska kunna lägga på den här roliga delen som är prestation eller som är skapande. Att det är, så här, det är vissa saker som måste ligga i grunden först.
Mm.
För att det ska bli någonting som jag tycker är roligt att ägna mig åt. Alltså att det måste finnas ett, ja, men välmående och ett sätt att ta hand om mig själv först. Så att det var ju mycket det som var mitt fokus. Jag tänkte inte alls särskilt mycket på prestation då. Även fast på ett sätt så kändes det jobbigt att säga upp mig. Och känna som att istället för att ta ett steg upp i karriären så tog jag ett steg åt sidan. Eller ett steg ner eller vad man ska säga. Och att det var lite så här, kanske inte den resan som jag hade sett mig själv göra. Men ja, det blev inte för att jag ville det, men det blev ett väldigt annorlunda perspektiv där jag var tvungen på att fokusera på helt andra saker när jag var utbränd, skulle jag säga.
Och hur lång tid dröjde det sen till ni startade eran?
Ja, vi har ju faktiskt startat bolag emellan också, så det här är inte vårt första. Men då var det inom en helt annat område faktiskt. Så att vi gjorde en exit på det bolaget, så att vi sålde det bolaget. Så att vi startade upp vårt bolag för 1,5 år sedan. Och när jag brände ut mig, det var ju 2018. Så att det är ju ändå några år däremellan.
Ja.
Mm. Men det tror jag också var så himla bra. Att ja, men jag på riktigt fick landa i att ta hand om mig själv, att utveckla mig själv och också så här, hitta vad är det egentligen jag vill göra. Och det är det jag tycker är härligt med min kollega också, för att hon har ju alltid vetat att hon vill jobba med människors utveckling på det här sättet. Mm. Men det är en dröm hon har skjutit lite på, eller tänkt att det är så här. Man får väldigt ofta höra att det är så här, men ska du göra det här jobbet så måste du vara äldre eller du måste ha den här erfarenheten. Och vi kommer väl till den punkten av att bara så här, ska vi inte bara göra det då? Så det var exakt det vi gjorde. Och det går ju fint att göra det. Det går ju hur bra som helst. Är man duktig på sitt jobb så funkar ju det mesta. Och är man modig också. Att ja, men driva bolag och klara av ja, men den emotionella, framförallt påfrestande.
Otroligt emotionell.
Ja, ja men påfrestande. Så skulle jag säga att det kommer man ju väldigt långt på. Och också ha en omgivning som är, ja, men har gjort resan innan en och som kan stötta en och vägleda en och sådär. Så att omgivning är ju också en väldigt ja, men stor pusselbit.
Och vad drömmer du om framöver då?
Mm. Ja, jag tycker att det är, det känns som att, eller det återkommande är ju människorna för mig. Så att det jag tycker är allra mest fantastiskt i mitt jobb är ju människorna jag får träffa. Och omgivningen jag har idag. Så att jag känner bara att det är så här, det är, det kanske låter lite klyschigt. Men det är så här, jag tycker att det är så spännande för jag vet aldrig vem det är jag kommer få träffa. Varje, ja, men varje vecka, varje månad. Utan det kommer alltid in folk som skriver meddelanden. Eller att, det är att jag är ute på något arbete och träffar folk som är härliga och inspirerande. Så det är ju någonting som jag bara så här, nyfikenheten på att jag inte riktigt vet exakt vad som kommer komma får mig verkligen att ja, men jag blir så inspirerad och jag blir så himla ja, men taggad och nästan lite pirrig av att tänka på det, för jag vet inte exakt vad det kommer bli. Men det är också så här, vi har ju väldigt många roliga saker på gång i bolaget också. Så att jag tycker bara att det är så här, just nu har jag designat mitt liv på ett sätt som känns så härligt som det bara går för mig. Och det känns som ett privilegium att få fortsätta leva det. Eller lite så skörda frukten på allt hårt arbete jag har lagt ner. Av att ja, men byta bana, bygga bolag, etablera relationer, jobba med mig själv. Så att det känns bara så himla fint att få fortsätta på det arbetet. Och ännu mer inse vem jag är. Och ännu mer ja, men steppa in i vem jag vill vara. Och hur jag vill leva mitt liv. Så att jag skulle säga att det är, så här, det är så himla fint att vara på den resan av att någonstans hitta sig själv och se vad som händer när man går efter saker som man tycker känns ja, men, härliga, roliga, man är nyfiken på. Så att ja, det är högt och lågt känns det som att det svaret är, men ganska övergripande så skulle jag säga att det är det.
Att gå på lust.
Ja, verkligen. Gå på lust och ja, men så här, framförallt det här med människor. Mm. Alltså så här, utbytet i relationer och ja, men, arbetet jag gör, det är helt fantastiskt. Det är det bästa jag någonting, eller jag hade inte ens kunnat föreställa mig det här.
Vilken spännande resa och på ett sätt en bra utmattning. Det leder ofta till någonting bra. Det är oftast ett stopp.
Mm.
Fast nu är det säkert många som lyssnar som inte känner så. Och jag, man får ju ofta höra om de storiesarna som, men det kan vara så om jag säger så istället. Det är liksom ett stopp och en ändring, riktning. Vilket är kul att se när det är så.
Verkligen, och jag skulle säga att det är så här. Hade du sagt till mig när jag var utbränd att bara så här, men du ska se att det här blir bra. Så hade jag förmodligen blivit ganska sur eller lite så här, ja, men ganska förbannad helt ärligt. Men idag så känns det ju som att det är så här, man måste få tycka att det suger. Man måste få känna det. Men det som hände mig var ju att det är så här, att vara på botten, det känns som att jag fick en helt annan förståelse för, eller jag kunde inte längre stänga av på samma sätt alla de sakerna som skavde. Så det känns som att det blev en helt annan medvetenhet. Och jag hade kommit till en punkt där jag var villig att genomföra förändringar. Alltså att de här sakerna som skavde, det var väldigt mycket som hände under den perioden. Jag avslutade relation, jag sa upp mig. Jag lämnade saker som inte fungerade för mig. För att jag bara, men jag kan inte fortsätta så här. För jag har så liten tröskel för skav nu. Mm. Att jag bara säger, jag måste ta tag i allting.
Mm.
Och jag tror att det är så här, för att någonstans komma ut starkare på andra sidan, och det är så här, idag kan jag absolut vara tacksam för, eller skulle säga snarare vara stolt över mig själv, att jag har tagit mig förbi jobbiga saker i mitt liv. Och att jag tog mig ut starkare på andra sidan, att jag är så här, jag är stolt över personen jag har blivit på resan, men det suger ju fortfarande att vara med om saker som man inte förtjänar att vara med om, och man måste få känna att saker inte är okej, eller att, ja, men man blir förbannad, man blir sårad, man blir, det finns så mycket sorg, det finns så mycket känslor som vi måste få bearbeta, och vi måste få tycka att det inte är okej, för att någonstans komma vidare eller få det här perspektivet som gör att vi kanske sen kan bli, ja, men tacksamma eller känna stolthet eller sådär. Så ja, nej, ja, jag förstår vad du menar och jag håller med.
Om de som lyssnar, det kanske är någon, något företag höll på sig, eller ledare, vad hittar de dig eller er?
Ja, jag skulle ju säga att man hittar oss bäst. Vi finns på de allra flesta sociala plattformarna. Vi har ju vår egen podcast som heter Avskalat podcast, som finns på Spotify. Den skulle jag varmt rekommendera om man gillar att höra min röst. Mm. Och vill höra mer av den och min kollega. Så har vi väldigt många, ja, men vi pratar ju om personlig utveckling, så att vi pratar väldigt mycket om, ja, men det mänskliga i business, som är vår grej, men också väldigt mycket, ja, men känslor är vår grej. Att känslor på arbetsplatsen, att det, så, vad innebär det att vara en människa i karriären? Så att väldigt många ämnen centrerade kring
jättespännande. Det.
Ja, men jag tycker vi har fått väldigt fin respons på den podden, så att den rekommenderar jag varmt. Och sen så finns vi också på Instagram, Avskalat podcast, så kan man hitta, ja, men texter och interagera med oss. Men sen våra största, eller min största personliga plattform är LinkedIn. Så där kan man ju bara söka på mitt namn, Matilda Smachtel, så hittar man mig där. Men Avskalat finns där också. Så att jag skulle vilja säga att det är de plattformarna som man ska främst söka sig till om man vill ha kontakt med oss. Och sen avskalat.com är ju vår hemsida.
Vad bra.
Ja.
Tack. Tack snälla för att du kom hit. Det var jättespännande att få. Det var länge sedan jag hade det här företagsnischen. Mm. Även, väldigt spännande att höra om dig, men jättekul.
Ja, tack så jättemycket för ett fint samtal.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tack snälla för att ni lyssnar till podden. Det gör mig fantastiskt glad. Om du har orkat sprida podden, så gör gärna det. Gå in på iTunes och lämna en recension. Och annars så får du ha en jättehärlig vecka.